Det är torsdagen den 17 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. I den här podden har vi som bekant ibland ägnat oss åt en mycket tillämpad form av folkbildning när det gäller statsvetenskap. När vi helt enkelt har gått på djupet när det gäller hur politiken går till i praktiken. Vi har exempelvis tidigare pratat med riksdagsledamöter och statssekreterare om vad de egentligen gör på jobbet. Och fått ganska intressanta svar. Det ska vi fortsätta med idag tänkte jag. Och nu är det dags för att titta lite närmare på varje politisk organisations verkliga ryggrad. De som är anställda för att hantera pressfrågor. Vad gör en presssekreterare egentligen på jobbet? Varför har ens partier och departement sådana? Vad behöver man kunna för att vara en bra presssekreterare? Och hur ser relationen mellan pressfolket hos partierna och journalister ut? Allt detta ska vi försöka reda ut idag. Och med mig för att göra det har jag tre mycket erfarna praktiker på det här området. Nämligen Anna Simon Karlsson, Jonas Lannering och Per Gudmundsson. Varmt välkomna, alla tre.
Tack så mycket.
Trevligt att vara här.
Börja med dig, Anna. Du är tidigare presssekreterare för Centerpartiets partiledare Annie Lööf. Numera konsult på kommunikationsbyrån Bellbirds.
Det stämmer.
Precis. Jonas, du var under den förra mandatperioden, den som precis är slut nu, presssekreterare för två ministrar, två civilministrar, nämligen Lena Micko och Ida Karkiainen.
Stämmer bra det.
Och vilket departement var det?
På Finansdepartementet.
Finansdepartementet. Och jag ska säga så av transparensskäl, jag och Jonas är också gamla kollegor i kommunikationsbranschen.
Stämmer bra det också. Ja.
Så vi tillhör båda det här klägget, eller vad det Juholt kallade oss.
Ja, så har han beskrivit det.
Ja, precis. Oss, ja. Per, är du med i klägget?
Ja, det får man väl säga att vi har en liten elit i Stockholm. Mm. Så är det ju.
Så byter jobb med varandra lite.
Ja, så är det ju.
Per Gudmundsson hörde ni där. Honom känner ni förstås igen både som nuvarande och tidigare medarbetare på sidan. Men du är här i rollen som tidigare presschef för Kristdemokraterna, som du var mellan 2019 och 2021.
Ja, typ.
Jättekul att ha er här, alla tre. Om vi ska börja från början, kan väl ge ordet till Jonas först. Hur gick det till när du blev presssekreterare? Varför hamnade du där?
Det var såklart någonting man hade varit lockad av mycket, att få arbeta i politiken lite grann efter att ha varit i kommunikationsbranschen. Och för min del var det väl att jag var i Almedalen då, för att ta något läget ett år, och träffade då en före detta presssekreterare som jobbade för regeringen. Och efter förra mandatperioden då, där den tog slut, så var det väl några som var på väg ut, och då hörde jag det och skickade in en spontanansökan. Och så var det tyst på månader, och sen plötsligt var det en statssekreterare som ringde upp mig. Mm. Och då sa jag ja till det. Mm. Jag har inte ångrat.
Nej, det var liksom självklart att ta det jobbet när du väl, det var någonting du hade varit sugen på helt enkelt.
Ja, just eftersom det finns mycket mytbildning om jobbet också som vi kanske ska prata om den här timmen. Men det var lockande och kändes väldigt roligt att få hoppa in i regeringskansliet då. Mm.
Anna, i ditt fall, hur var din väg in i jobbet?
Jag hade ju faktiskt inga planer på att arbeta inom politiken eller bli presssekreterare och så, utan jag halkade in lite från sidan genom ett sommarjobb som presssekreterare för Centerstudenter i valrörelsen 2018. Och då såg jag det ju bara som ett tillfälligt jobb, och sen skulle jag fortsätta plugga. Men sen blev jag rekryterad till riksdagskansliet och fortsatte på den banan. Och upptäckte ju liksom att jag tyckte att det var väldigt roligt och det var något jag brann för. Och som jag dessutom liksom verkade vara ganska duktig på. Mm. Så att det blev lite så.
Men studierna, hur gick de om?
De är fortsatt pausade.
Okay.
Och jag har väl landat i att det jag ville plugga till, att det är nog inte det jag vill göra längre. Mm. Utan att jag har faktiskt landat rätt.
Mm. För det här med att vara, du har ju sagt varit presssekreterare i studentförbundet tidigare. Mm. Att man går via student- och ungdomsförbund är en ganska vanlig bana. Mm. Är det bra träning att börja så att säga i smått med ungdomsförbundet och sen gå till större grejer?
Ja, men det tycker jag absolut. Alltså jag tycker också att det är värdefullt med de här utifrån perspektiven. Att man inte bara rekryterar internt från ungdoms- och studentförbund.
Nej, gud.
Men jag jobbade ju också under en period innan jag blev presssekreterare som digital kommunikatör för partiet. Det var det jag fick först. Och då var mitt jobb att liksom svara på mejl som kommit till infomejlen. hantera och svara på frågor i sociala medier. Och då lärde man ju sig väldigt mycket parti, alltså man blev insatt i partiets politik på alla områden. Man fick lära sig liksom talepunkterna, tonaliteten, argumenten. Och det blev ju en jättestor fördel sen när jag gick över till att vara pressekreterare, att jag redan hade liksom blivit inkörd i det, fast i ett liksom lite tryggare sammanhang. Mm.
För du har ju gått rätt väg. Du har ju gått från politiken och sen blivit välbetald PR-konsult. Mm. Jonas gick ju andra hållet. Du var ju redan välbetald PR, eller kanske inte så välbetald, vet jag inte. Men...
jag har gått ner i lön varje gång jag har bytt jobb.
Okej. Okay. Ja, en sann idealist med andra ord. Ja, Per då slutligen. Tänk, du var en intressant historia. I februari 2019 satt du med fast tjänst här på Svenska Dagbladets ledarsida. Jag hade jobbat i, var det, 10-12 år eller så. Och då bytte du till andra sidan. Hur kom det sig?
Jag hade ingen tanke på att lämna journalistiken. Jag har ju jobbat i, ja, i princip 20 år, både i nyhetsdelen och i tyckeridelen. Mm. Så att säga. Men när Ebba Buschs dåvarande stabschef ringde och frågade om jag kunde tänka mig att göra det, då tackade jag ja till slut. Därför att Ebba Busch ledde Kristdemokraterna i en politisk riktning som jag trodde var nödvändig och bra för högern och för Sverige. Men också, hon är ju en sån makalös person. Tänk chansen att få jobba med denna brutta som inte bara är en stenhård ideolog och kraftfull chef, utan dessutom kan sjunga och dansa och göra soundbites som ingen annan. Mm. Så ska man jobba med kommunikation med någon, så kändes det som att jag fick chansen att göra det med den absolut bästa spelaren. Liksom. Mm. Så då var jag tvungen att tacka ja till slut.
Det var Ebba som lockade helt enkelt. En fråga till dig, Per. Du är ju till skillnad från oss andra gammal murvel på riktigt, så att säga. Liksom, har jobbat, som du säger, innan du jobbade i tyckeri så jobbade du som vanlig journalist. Just det här sidbytet, när man har identiteten som journalist, var det någonting som liksom satt hårt hos dig också? För det vet jag ju att andra journalister, är att då går man över till den mörka sidan, kan man säga. Jag vet inte hur allvarligt man menar, men lite allvar ligger det. Vad tänker du?
Jag skulle inte säga att det går att klassificeras som mörka eller ljusa sidor, utan, men det är ju två olika sidor och det finns en problematik, men den är inte så djupgående som man ville göra gällande för några decennier sedan, då det skulle vara anses som ett dödssynd då, och göra den här övergången, utan tvärtom så kan det vara berikande med flera olika perspektiv, tror jag. Jag tror att jag blev en bättre skribent av att ha haft inblick i ett politiskt parti på den nivån.
Mm. För det ska ju sägas också att alla vi som är ledarskribenter och sådär, vi har ju kanske inte den praktiska erfarenheten från att jobba på ett parti. Alltså vi kan ha varit medlemmar och sådär, men det är inte långt ifrån. Det är ganska ofanligt faktiskt att man har jobbat på ett parti som tjänsteman eller så.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hörrni, vi ska gå vidare och då ska vi börja verkligen, verkligen från början. Om vi går ner i praktiken, hur brukar journalister egentligen göra när de kontaktar en partiledare eller ett parti eller minister? Ja, Anna, när du var, vad var det vanligaste? Mailar man eller smsar man eller ringer man eller vad händer?
Det kommer mycket både sms, mail och telefonsamtal. Ofta har man en ganska regelbunden kontakt med de politiska reporterna och då, jag hade ofta sms-kontakt med dem. Man hördes ju nästan liksom dagligen.
Okej, vad pratar man om då?
Ja, men det kan vara allt från att de vill ha liksom en snabb kommentar om någonting. Mm. Eller liksom att de vill fråga, liksom, kan jag få en intervju om det här? Eller i samband med det här. Så att det är ofta ganska så där praktiskt liksom, att de hör av sig. Nu har Ulf sagt det här, vad tycker Annie om det? Eller jag skulle vilja göra en längre intervju med Annie nästa vecka. Går det? Mm. Och så liksom rådar man det.
Just det. När du säger politiska reportrar, menar du liksom de politiska reportrarna på de stora 7-8 stora medierna då? Liksom?
Ja, men precis. Men det kan också vara lokaltidningsreportrar. Det kan vara nischreportrar, alltså det kan vara klimatreporter som hör av sig om någon klimatfråga. Det kan vara, så det är ju ganska brett. Ekonomijournalisterna kan höra av sig om det är budgettider till exempel och sådär. Så det kan vara väldigt brett, men ofta är det ju de politiska reporterna man har liksom närmast och tätast kontakt med, för att det är de som bevakar min företrädare varje dag.
Just det. För säga, du jobbar ju med Annie Lööf då under en tid då hon var partiledare och superhet, får man ju säga. Mm. Alltså, det var ju dagligen förekommer hon väl egentligen i media.
Ja.
För jag tänkte, det skulle man kunna kontrastera med dig Jonas, för vi pratade lite innan att du jobbar ju med ministrar som visserligen såklart var kända och förekom mycket i media, men kanske inte var de första man ringde alla gånger. Kan man, hur såg din situation ut när det liksom inflöde av förfrågningar och sådär?
Ja, nej, men som du säger, jobbet är ju lite olika på var man sitter någonstans. Men absolut var det så, vi hade väl daglig kontakt med medier här också. Men det kanske inte att de politiska reporterna på samma sätt ringer till alla ministrar i regeringen och liksom efterfrågar intervjuer och sånt där. Så det är ett lite annat perspektiv också. Men där blir det mycket så att man får hålla in och tacka ja till mycket och själv söka medier då aktivt. Mm. Att försöka hitta nyhetsvinklar som... ja, på det man håller på med och de områden man jobbar med. Så det blir lite annat jobb kanske, att själv försöka hitta de här nyheterna och försöka komma ut med dem.
Ja, nej men jag tänker så här, exempelvis som man då, som Ida Karkin, en tidigare chef då, som var ansvarig för exempelvis kommunfrågor. Alltså, så mycket politiska, det är ju så här, Thomas Ramberg pratar ju inte om kommunfrågor varje dag i radio. Där pratar han ju om vad Annie Lööf tycker om Ulfs senaste utspel, så att säga. Liksom så här. Det är ju en mycket het... Alltså, vissa politiska sakfrågor hamnar ju kanske inte i...
Nej.
Alltid.
Men och där är det ju så. Det finns ju mycket spännande frågor. Och så det är ju också... Vi jobbar ju till exempel mycket med lokaltidningar då. Där finns det ju ändå ett stort antal kommuner i Sverige som där frågorna är alltid aktuella någonstans. Mm. Liksom. Så då får man försöka söka det så. Och sen också aktivt åka ut och resa till exempel. Mm. Göra besök i kommuner och försöka prata om de här frågorna.
Det
får ett sätt att hitta media då. Och alltså, jag ska bara svara på frågan hur det ser ut så där också lite med förfrågningar som kommer in. Och det skulle jag säga att det är ju också väldigt olika. Det beror ju lite på hur drömsituationen för oss prästisar brukar ju vara kanske ändå att det är en kontakt på mail så att man hinner läsa den och se vad är frågeställningen och hinna. Då har man ju lite tid på sig att formulera svar kanske och sånt där och så. Medan då en bra journalist kanske ofta ringer och ganska snabbt liksom ska ha ett svar och det är liksom, annars publicerar vi det här nu och sånt. Och då sätts ju pressen lite hårdare på oss.
Jag tror det är en generationsfråga också, för jag tror att min generation och de yngre reportrarna upplever jag föredrar att smsa. Och de äldre föredrar att ringa.
Ja.
För jag är ju varken ung eller bra eller ens journalist. Men när jag jobbar för att liksom dra in folk till den här podden, jag smsar ju det första jag gör. Och får jag inte svar inom en halvtimme så ringer jag och undrar vad håller ni på med? Liksom, så här. Men det är ofta för att jag har en podd som ska göra samma dag, så då är det väldigt tajta. Mm. Per, du då? Kristdemokraterna, du var ju presschef förresten. Var det någon skillnad från att vara vanlig presssekreterare? Var det så att du styrde upp andras jobb, eller vilken roll hade du?
Jag tror generellt så pratar vi om ganska små organisationer när vi pratar om pressavdelningar eller kommunikationsavdelningar, så att det är egentligen ingen vardaglig, handgriplig skillnad i hantverket så att säga mellan att vara presschef eller sekreterare eller ens assistent. Alla måste hoppa in och göra allt, annars kommer tiden inte att räcka till och resurserna. Men om man ska säga att presschefen har ett annat perspektiv också då, så är det ju det att försöka planera kommunikationen utifrån partiets perspektiv då. Jobbet tenderar att bli en serie brandkårsutryckningar. Det händer hela tiden att saker och man får förfrågningar hela tiden. Men partiet har ju en annan idé också än att bara vara... pressavdelningen har en annan funktion än att bara vara en sluss in för förfrågningar. Man är ju också en sluss ut för partiets budskap. Det finns ju... en tudelning här. Optimalt så blir bägge parter nöjda, både journalisterna och politikerna blir nöjda. Då har pressen gjort ett bra jobb, så att säga. Men det svåra är då att försöka planera partiets kommunikation ut så att det också kan nå fram. Man kan ju säga att nyhetsåret går över, man planerar kanske ett halvår i taget. Det går att planera väldigt mycket, mycket förutsägbart från riksdagens öppnande till julledigheten. Mm. För man vet vad som kommer att hända i enskilda veckor, vilka dagar det är debatter i kammaren eller i agenda, vilka dagar som de andra partierna har sina kongresser. Och
har man ett Excel-dokument med det som man har koll på?
Ja, i bästa fall så hinner du bygga upp en solid planering där allting händer, så att säga. Det är det du kan förutspå. Och så sen kan du bryta ner varje enskild händelse i en nyhetshändelse. Låt säga att du ska framträda i kammaren i en partiledardebatt. Va? Då, då, då är det ju ett nyhetsflöde där det är inför nyheten, under själva debatten och efter själva debatten. Det är egentligen tre olika arenor som du ska bemästra. Du kanske vill ha ut en debattartikel innan partiledardebatten. Du kanske vill säga saker under partiledardebatten genom att smita ut i kammaren och ta intervjuer. Eller du kanske vill kontrollera budskapet efteråt, så att säga, genom att angripa nej, den där politiken sa en dumhet. Och det där går att planera i förväg, så att säga. Och allt detta, i den bästa av världar så har man då en planering som man kan följa. Och detta gör också att när du har fastlagt schemat för säsongen, då kan du också planera. Du ser det finns gluggar här. Vissa gluggar är ofrånkomliga, det är älgjakt, alla dina partigängare vill ut i skogen och du kan inte göra något. Men andra gluggar,
inte alla partier,
försöka, andra gluggar kan du försöka fylla med. Här skulle det passa med ett utspel. Vi kanske ska åka till Trollhättan och träffa lokalmedia där. Mm. Eller så. Presschefen har väl den funktionen då att försöka få en struktur över verksamhetsåret.
Mm. Ja, men ett strategiskt perspektiv.
Jag skulle vilja, så är det ju lite också i regeringskansliet också, att politiska staberna är inte så stora heller. Där heller. Och vissa av oss är vi kanske fyra stycken. Då, sådär. Och då är det också, då har man heller, då är det också det konstant dåliga samvetet att när man som precis har släckt en brand under dagen, kanske gjort något annat, och så ska man sitta och skriva ett Facebook-inlägg och ett Instagram-inlägg och göra en video kanske, och så ska man också hinna med att göra den här planeringen då för nästa vecka och sånt, som alltid kanske tappas lite grann, och där man alltid känner sig att det där borde man ju ha, man vill ha tid att sitta en hel dag med det.
Liksom. Balansen mellan det proaktiva och det reaktiva är ju väldigt, ja, det är en svår balansgång där det ofta kanske. Man känner ju ofta att man har dåligt samvete för att det har blivit för mycket reaktivt än tvärtom.
Urgent vinner över important, som så ofta. En fråga jag har, hur värderar man och prioriterar mellan alla olika medier? Är det alltid så enkelt att störst går först? Eller hur tänker man där? Vad säger du, Jonas?
Alltså, jag skulle nog svara i regel ja, men inte alltid såklart. Men det är klart att, om det är en... vi försökte ju svara på allt såklart och så proffsigt vi kunde behandla alla likadant. Men det är i praktiken lite så att man svettas kanske lite mer när svenskan eller DN eller Ekot jagar den än om det skulle vara en lokaltidning. Då. Mm.
Vad säger du, Per? Går störst alltid först eller gör man andra prioriteringar?
Generellt så försöker man ju gå alla till mötes. Mm. Ja, det finns ju en galen pannegräns någonstans. Liksom, öppet våldsbejakande organisationer som utger sig för att ha tidningar eller galningar som hör av sig. Och de kan man välja att ignorera kanske av säkerhetsskäl. Men man försöker gå alla till mötes. Men ska man prioritera, då beror det väl på vad man tror är bäst att prioritera för stunden. Det finns ju faktiskt olika val att göra här. Om det är så att partiet har ett budskap som är angeläget att nå en viss målgrupp, då kan ju en mindre men nischad journalist, så att säga, vara mer intressant än en tyngre och bred. Mm. Det beror ju på, men ofta har man inte möjligheten att välja. Det verkligheten tränger sig på en.
Man är också, när alla medier, man försöker ju såklart liksom svara på allt, men det kanske inte alltid är partiledaren som kan göra det, utan man kan också liksom delegera vidare till en talesperson. Jag upplevde att det framförallt är när man är på pressträffar kanske, eller i stora klungor med journalister, som man verkligen behöver vara väldigt tydlig med en ordning. Och då är det ju väldigt, men generellt försöker man väl göra lite störst och först, men jag upplevde väldigt ofta att jag tog också den som har frågat, alltså en ordning efter den som har frågat först. Så att det blev väldigt så här tydligt och rättvist för alla. Det blir ingen gnäll om vem som har fått gå först i kön eller något sånt där, utan att man är så där, nu är det Aftonbladet och där är det Expressen och sen är det DN.
Det är ju också en fråga om produktionsförhållanden rent journalistiskt. Mm. Just i en
live sån här, går ju först
ja, stora etermedier som måste gå ut i livesändningar bör av rent praktiska skäl ha företräd, så att säga, vid en doorstep. Så att sådana saker spelar roll. En bra presssekreterare ska ju kunna både vad partiet behöver och hur ett parti fungerar, men behöver ju också kunna hur fungerar det dagliga arbetet i en nyhetsredaktion. Hur börjar och slutar dagen? När är det lämning? När ska den där redaktören ha sin nyhet för att det ska kunna komma med i sändning? Liksom? Mm.
Och när ska man släppa nyheter som inte ska få stor uppmärksamhet?
Ja, om man nu släpper, men även på frågor från journalister så gäller det att ha en respekt för deras arbetsförhållanden. Mm. Annars kommer arbetet inte att funka och alla kommer att bli missnöjda. Mm. Oftast, både partiet och journalisten förlorar på det.
Och ofta tycker jag att journalisterna är ganska duktiga på att säga till själva. Alltså att de kommer fram och säger, jag måste ha det här inom en minut, kan jag få gå först? Eller liksom... eller någon som, ibland säger de ju till och med också så här, jag kan vänta, jag behöver inte vara först.
Mm. I regeringskansliet har vi också en regel på pressträffarna där, alltså att de som är på plats då fysiskt, vi under pandemin brukar vi köra ganska mycket webbsända, man kunde vara med på länk också så där. Så där skulle det kunna vara så att om, även om en liten nischad facktidning faktiskt har tagit sig på plats och det har tagit på vår pressbriefing om ett ämne så får de också ställa frågor för det, större medier som är med på länk, som är liksom morot att få dem att komma dit.
Kanske naivt, men jag får för mig att det ändå finns liksom en informell ordning mellan medierna. Jag tycker när man ser webb eller när man ser utsändningar från pressträffar och så där, så är det ju oftast lite alfahannar från vissa medier som ofta ställer frågorna först i praktiken liksom, och det verkar sortera sig ganska själv mellan medierna. Ja, du nickar, Anna.
Ja, nej, men det tycker jag absolut.
Ja, det är några som vet att de går före kanske av egenskap av vilka de är. Hörrni, Per, du nämnde knäppisorganisationer. Det finns ju en del medier som är illa sedda av andra. Jag tänker exempelvis så här, Samhällsnytt eller Riks som är Sverigedemokraternas. Hur behandlar man sådana medier? Jonas, hade ni förfrågningar från dem någon gång?
Inspelade de också, tror jag, sådär, i telefon. Men jag tyckte nog att det lugnade sig lite. När jag började precis så ringde de flera gånger. Sen så slutade de ofta höra av sig, tyckte jag. Det hände någonting där. Men jag tyckte det var lite svårt hur man skulle göra. Det fanns nog inga liksom, tydliga regler kring det, utan det var väl omdöme så. Men ibland kunde ju frågorna vara seriöst ställda. Men när man kollade upp en tidning då, det fanns ju, jag kunde inte alla alternativmedier då. Så just så kunde man känna att det här kan vi inte svara på. Liksom,
om det är. Du kände bara liksom av själva tidningen, när du tittade på det, att det här ska vi inte vara med i då? Liksom.
Ja. Ja, absolut. Så kan man ju känna. Mm. Och det var oftast inget snabbt. Om man inte svarade på det så var det inget som hände heller, tyckte jag.
Per, hur resonerar du kring det?
Ja, det finns ju både från höger och från vänster, kan man väl säga, de här alternativa publikationerna. Och ibland är ju de ute bara efter att skada snarare än att söka information. Alltså om det är en ärlig förfrågan om ett visst sakförhållande som behöver redas ut, så vill man ju svara på det. Mm. Men ibland så är ju publikationens syfte bara att skada. Och där är det nog bäst bara att ignorera, skulle jag säga. Men sen då finns det ju extremt kritiskt. Dagens ETC hatade ju av någon anledning Kristdemokraterna. Och ställer ofta frågor om saker. Och då försöker man ju svara dem. Men kanske på ett sätt som inte uppmuntrar till nya publiceringar. Kanske man svarar i ett mejl i några meningar bara. På låg nivå.
Jag har varit med om flera, alltså vid flera tillfällen att exempelvis Riks-TV har stått liksom utanför kammaren. Försökt liksom hugga tag i våra företrädare. De har ringt flera anställda hos oss på liksom dolt nummer och sådär. Och jag tycker att det är ganska självklart att tacka nej till, för att det är ju liksom inte rimligt för oss att göra intervjuer med ett annat partis kommunikationsavdelning.
Men om det här exempelvis varit, nu är det riktigt speciellt, men om det varit Samhällsnytt som så att säga, de har väl inga kopplingar till ett annat parti, utan de är ju bara mer liksom outcast av andra anledningar. Mm. Hur tänkte du då?
Jag tror precis som Jonas sa, jag tror inte vi hade någon liksom generell princip eller liksom att någon order av någonting, utan det var också omdöme och liksom prioritetsordning. Vi tackar ju också nej ibland till liksom väldigt små publikationer, väldigt liksom, små lokaltidningar, kanske inte kan få en intervju med Annie Lööf direkt, liksom, när och var och hur de vill. Och då, så att det faller väl snarare under liksom den kategorin av inte högsta prio.
Mm. En vanlig sak man får när man då ringer och hör av sig och vill ha en intervju med politiker, det är frågan, kan man få se frågorna först? Frågar pressekreteraren ibland. Jonas, varför gör man det?
Ja, det är alltid skönt att se dem. Nej, men om jag ska vara ärlig även om man jobbar för, eller man gör en intervju med en stor tidning, så brukar vi ju kanske inte fråga om specifika frågor, men fråga om frågeområden tycker jag är ganska rimligt. För det vill man ju bedöma om det, vad är det för intervju vi ska ta. Liksom, så. Och i praktiken så vill man ju ha det, för man vill kunna sammanställa lite underlag. Det är ofta ganska kluriga frågor om liksom, lagstiftning eller status på en utredning eller sånt där som ministrarna kanske inte alltid har 100% i huvudet. Så det är klart man vill fråga lite, vad är det för frågor man vill ta upp? Och då brukar det räcka för oss att det är ett par områden som man vill liksom fråga om. Snarare än att vi ska få, kräver att få exakta frågeställningar i förväg.
Per, en annan fråga, det är det här med att få läsa, om det ska då ut i papper eller i skriven text, att få läsa sina citat innan det publiceras. Hur tänkte du kring det när du var presschef?
Det vill man göra. Och man vill ha reda på frågeområden i förväg. Och det här är ju då inte bara så att partiet eller organisationen är mån om att bli korrekt citerad eller sånt, utan jag tror det här gynnar även journalisterna att få så väl förberedda intervjupersoner som möjligt, helt enkelt, eftersom det är komplexa frågeområden. Och på samma sätt så gynnas journalisterna av att intervjupersonerna sen också erkänner att ja, det var så där jag sa. Så att det inte uppstår några oklarheter om vad som faktiskt har försiggått i intervjusituationen.
Varken journalisten eller politikern tycker ju heller om att behöva göra rättelser efteråt. Nej, nej. Så att det handlar ju också om att man kanske ska kunna hinna ta reda på den senaste faktan i frågan. Hinna uppdatera sig, se till att det inte blir något som blir fel som man sen behöver korrigera efteråt. För det brukar inte journalisten tycka är så kul att behöva göra en rättelse i sin egen artikel eller så heller.
Nej.
Och sen är det inte ovanligt att även om man får in då ett par frågeområden att journalisten ändå avslutar med kanske som egentligen syftet på intervjun. Alltså frågan något helt annat. Så det har man, är man ju på sin, det är man ju förberedd på också. Men som sagt, det handlar ju om att man vet ungefär vilken intervju man ska ta. Tycker jag det är rimligt att vi ska kunna fråga efter.
Brukar journalisterna gå med på att visa citat innan publicering generellt?
Ja.
Alltid?
Ja.
Ja, jag förvånas nog ofta att man får dem ibland på ett mejl och så tackar vi och tar emot, liksom, men inte alltid. Det är nog, jag brukar nog inte be specifikt om det heller. Så, utan, men,
det är liksom informell överenskommelse att så går det till helt enkelt.
Inte alltid tycker jag, men ibland går det så fort, så ibland hinns det inte med, ibland så går det bara ut en text och så.
Jag tycker, alltså det är inte alltid vi ber om det, men jag tycker framförallt att det är vid större eller längre intervjuer som man brukar kunna få kolla citat och sådär. Men ofta, väldigt många politiker intervjuas ju, får ju två snabba frågor utanför kammaren, då är det ju inte som att man hör av sig och ber om att få kolla citaten och så, utan det är ju mest om det är större intervjuer, kanske lite mer resonerande, personliga intervjuer där det är lite mer nyanser och inte bara raka, ja, liksom, raka frågesvar-aktigt liksom.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
En sak jag är nyfiken på, hur man förbereder en politiker inför ett möte med media. Ni har ju jobbat med politiker som är medievana, så alltså mycket finns ju från början, men Per behövde, Ebba eller andra ledande företrädare för KD behövde de ändå träna på intervjusituationer och så här, eller hur jobbar ni med det?
Jag skulle säga att alla behöver förbereda sig och jag skulle säga att graden eller arten av förberedelse varierar naturligtvis med vilken sorts framträdande det är. Att vara med i en halvtimmes intervju i Ekots lördagsintervju är ju ett jätteprojekt för att det ska bli bra, va? Både för utfrågaren och för intervjupersonen. Och då krävs det minutiösa förberedelser. Medans mindre framträdanden, där det är korta intervju sekvenser så att säga, behöver man kanske inte förbereda lika grundligt.
Hur förbereder man då, de här minutiösa förberedelserna i praktiken?
Jag ska göra journalister ledsen här då, genom att säga att det mesta går ju att förutse. Ponera att vi tar Ekots lördagsintervju, jättebra. Sveriges mest seriösa intervjuprogram. 28 minuter långt, va, eller något sånt. Sönderfaller i princip i tre frågeområden, i tre block. Och de får man veta i förväg vilka frågeområden det är. Och när du väl vet vilka frågeområden det är, låt säga bostäder eller jakt eller det parlamentariska läget, så kan du utifrån dem lista ut vilka de givna frågeställningarna är. Mm. Så att säga, det som journalisten gör ett dåligt jobb om den inte tar upp. Mm. Och utifrån det sen kan du sen, då är det bara några minuter kvar som du kan lista ut vad det också kommer att innehålla utifrån vad du nyss har uteslutit, så att säga. Och då går det inte att förbereda exakta talepunkter, men du kan det lönar sig inte att memorera exakta ordföljder, så att säga. Däremot kan du förbereda resonemang och du kan förbereda fakta som du behöver ha med dig för att kunna besvara de här bostadsfrågorna om hur många lägenheter har byggts i Karlstad. För det har ingen jävel en aning om naturligtvis. Mm. Utan det måste förberedas med hjälp av ett då litet PM från den politiska tjänstemannen som får randa ihop detta. Hur ser det ut i Karlstads bostadsområde? Och så sen knådas detta om till någon form av resonemang eller som är ligger naturligt för den som ska göra intervjun att säga, men också är vad journalisten frågar efter. Mm. Så att det går att förbereda väldigt mycket, skulle jag säga.
Jonas, känner du igen det här som Per beskriver, hur man förbereder?
Ja, men jag har ju mest jobbat för minister då, i regeringskansliet, och där är det ju, det är ju både en lyx då och ibland jobbigt att man har tillgång till alla de här tjänstemännen, fantastiskt duktiga tjänstemän och experterna på sitt område. Så att vi försöker ju alltid då begära in ett faktaunderlag där också, få talepunkter från enheterna som kan detta. Och jobbet som en presssekreterare handlar ju väldigt mycket om att ta de här orden och försöka liksom göra om dem till svenska då, för de är ofta väldigt stultiga. Vad som kan sägas, vad kan regeringen säga i den här frågan? Så det är ju nästan det stora delen av jobbet nästan sådär, att sitta där och försöka mejsla fram så att tjänstemännen känner att det här kan sägas och att företrädaren säger att ja, men det här, så här kan jag uttrycka det.
Sen innehåller ju, i och med att det är så mycket som idag är, vad ska man säga, etermedier eller bildsatt, så innehåller det ju inte bara budskap i skriftlig form, utan det är jättemycket som en bra presssekreterare ska hålla reda på för att fokus ska hamna rätt, även på grund av utseendet. Alltså, står man eller sitter man i intervjusituationen i tv-studion, en tjej som sitter alldeles för kort kjol till exempel i en soffa, det ser inte bra ut kanske, då kommer alla bara prata om att hon är utmanande klädd eller och inte lyssna på. Sådana gubbiga saker måste man också ha i perspektiv. Eller vad är det för färgsättning i studion? Kan också vara relevant. Kan du ha verkligen gula kläder om det ska vara den och den bakgrunden? Var tar vi porträttbilderna efter intervjun? Vad ska vi ha för bakgrund? Vad finns det för miljö som en fotograf kan vara intresserad av och tycka att bilden är rolig att ta? Jättemycket runt omkring helt enkelt som pressen bör ha koll på för att känna trygghet, för att intervjupersonen ska känna trygghet i intervjusituationen, så behöver man ha koll på det där.
Mm. Och sen hur mycket man faktiskt, hela underlagsarbetet är ju en väldigt stor del av det, hela den att ta reda på all praktisk information, lotsa liksom sin företrädare rätt är ju en jättestor del av det, men också den här själva preppen man har precis innan eller när man sitter i muntligt och pratar igenom det. Det tycker jag skiljer sig jättemycket åt beroende på vilken företrädare det är och hur mycket erfarenhet de har. Jag tror vi som har jobbat med partiledare har väl jobbat med några av de mest rutinerade som kanske inte på samma sätt behöver inte behöver samma typ av prepp inför en partiledardebatt som en helt ny partiledare som inte har gjort det tidigare och sådär. Men man har ju ofta någon form av liksom muntlig avstämning precis innan.
Ja, men jag tänker så här, exempelvis Annie Lööf, när man ser på henne. Hon har ju varit politiker sedan hon väldigt ung. Hon framstår alltid mer som otroligt självsäker och naturlig och så själv. Mm. Men hon behöver, även en sån som vad vi ser, det behöver ändå förberedas.
Alltså, ja, verkligen. Hon är ju väldigt noggrann. Hon vill vara väldigt påläst innan hon går in i en intervju. Så att hon vill ha jättemycket underlag. Mm. Alltså, verkligen.
Jag skulle säga också att sitter man i regeringsställning också, till exempel, att det är ju vanligast är det också så att de frågeställningar man får av någon som sitter och gör en granskning, det är ju de som vi har svårast att svara på. Det är ju därför ett samhällsproblem uppstår, så att säga. Och då sitter vi där och måste liksom hitta ett bra svar ofta. Om en teknisk fråga eller om en lagstiftning som kanske inte fungerar som den ska och sånt där. Då måste man ju ganska snabbt begära in underlag och liksom bearbeta det så att vi har bra svar på det.
Nu, Jesper, ska jag visa ett klipp för våra för våra panelister. Och jag tror att det blir bäst att jag visar det för dem och sen får du lägga in det här ljudet sen.
Bor du kvar i den här lägenheten i Ersta diakoni? Mm. Hur känns det att bo i en lägenhet som var vikt för svårt sjuka hemlösa?
Nej, nu pratar du om helt fel saker. Jag tänker den här frågan är med domstolsprövning, så jag tänker inte kommentera mer.
Varför det?
Alltså, om du vill prata om mina helt privata förutsättningar, då får du faktiskt höra av dig med mig om det.
Men vad är problemet?
Nej, men den diskussionen.
Men alltså, det är väl en relevant fråga. Du är socialborgarråd, det är väl inget konstigt.
Det här är en fråga som till och med har varit.
Den här fick jag faktiskt titta på när jag var ny som pressekreterare. Ja. Som en sån här worst case scenario, där ska man inte...
Ja. Jag ska bara förklara då, för att, vi har ju inte bild här då, men vad det här ljudet ni hörde, det var då en inspelning som Sveriges Television gjorde med statsministern på den tiden han var socialborgarråd i Stockholm, och han får en fråga om ett ämne som rör hans... vad är det om att han har tagit bor i en lägenhet som han inte ska... Jag minns inte turen här, det intressanta är liksom vad som händer här är att han gillar inte frågan, han vill inte besvara den, och det kommer in en kille och helt enkelt drar iväg politiken ut ur rummet, och de stänger dörren, och där står journalisten kvar helt enkelt med sin mikrofon, intervjun helt enkelt avslutad. Vi kan börja med det, Anna. Varför visades den här som utbildning? Var det som man inte skulle göra då? Eller vad?
Ja, men precis. Alltså, jag upplever att det ändå är här skiljer det sig lite mellan de olika partierna, men... I mitt parti fick vi verkligen lära oss att man avbryter liksom inte en journalist. Man avbryter inte på det här sättet i bild eller i ljud. Liksom. Så att när, är det radio eller tv, då får man liksom, måste man ha andra strategier om en sån här sak händer. Jag tycker till exempel att vi brukar bland annat liksom förbereda företrädare för hur de ska svara om de hamnar i sånt överraskningsmoment eller får frågor de inte kan svara på eller så att de själva liksom kan säga det här får jag återkomma om eller... det här var inte vad vår intervju skulle handla om, men jag tar gärna en intervju med dig vid ett annat tillfälle om det här. Att man liksom hittar ett bra sätt att svara på det utan att en sån här konfrontation behöver ske från oss som står bredvid. Jag tycker liksom även när det kommer till att avbryta en intervju för att så här, vi måste gå vidare vid ingen tid. Är det liksom live-tv eller radio, då kan man istället få säga det och då liksom bryta in i själva sändningen. Knacka någon lite på ryggen eller liksom markera det utan att det liksom stör. Men jag tycker Ulf hade ju liksom lite rätt ansats i början, för han var ju ändå sådär, det var inte den här intervjun skulle handla om. Om du vill ställa de här frågorna så får vi ta det vid ett annat tillfälle. Men sen är ju problemet att han liksom brusar upp, han blir arg, han liksom ska gå därifrån, när medarbetaren ska komma och bryta in. Det blir ju en väldigt dramatisk scen.
Ja, det här var ju alltså 12 år sedan. Vi tittar fortfarande på den.
Exakt. Olyckligt att han också har glömt kaffekoppen där.
Exakt, han måste gå och ta tillbaka. Det vi fick lära oss var ju just den här... alltså att det finns alltså andra strategier för att vara lite mer smidig i de här situationerna och att det inte behöver bli ett sånt liksom klipp.
Mm. Per, vad säger presschefen?
Simon har redan sagt det rätta svaret här, att man får på ett artigt sätt säga att idag så skulle vi prata om de här frågorna och vi tar gärna en diskussion om det andra sen, men just nu så...
Så här beter man sig helt enkelt lite?
Det blir ju inte bra helt enkelt, så det undviker man om det går. Sen det kommer alltid uppstå en jättemassa krångliga situationer som du inte kan förutspå. Vi gjorde någon intervju i Almedalen. Det var SVT:s Johan Zachrisson som är en jävla klurig, kul reporter. Han ställer alltid egna vinklar, alltid ett eget sätt att tänka. Och han börjar när han pratar med Ebba börjar säga, men hur känner du som snygg ung kvinna om det här? Och börjar kommentera hennes utseende i intervjun. Och Ebba Busch blir naturligtvis rosenrasande på honom och vi alla andra också som jobbar med det här. För det här kan man ju inte prata. Det är liksom en vald företrädare som måste behandlas med någon form av respekt. Och det blev en jobbig situation där och som ledde till samtal efteråt med redaktionschefer och hur ska vi göra? Så här, fattar ni bara den här journalisten har retat upp eller begått ett övertramp liksom. Det går ju liksom inte att planera en sån situation. Vad kommer att hända? Det är riktiga känslor. Folk blir förbannade och folk gör dumma saker på jobbet. Det händer att folk gör dumma saker på jobbet. Zachrisson gjorde en dum sak och det fattar ju han. Liksom. Hon blev förbannad, det blir folk. Ja.
Jag skulle bara också säga, när man ser, det här är ju liksom lite mardrömsstationen, det är en filmad intervju och när man liksom också är på plats inne i ett rum och måste aktivt lämna det och bli till
hämta sin kaffe också.
Ja, men sådär. Men även i texten, alltså, även om man ska ha en telefonintervju, eller så här, pressekreteraren vill ju inte synas i bild till exempel, det är ju också en sån klassisk grej att man inte vill
ni nämnas vid namn?
Nej, men och det är lite jag kommer till, även nu i intervjusammanhang så kan det ju vara, det ser man, jag vet inte om det är en ökande trend eller om det alltid har varit så, men jag upplever att det nästan blir vanligare att pressekreteraren nämns i intervjun också sådär, att nästan som en liksom beskrivande text.
Lukt och smak kallar vi.
Ja, men och då är det också sådär, skulle man gå in och avbryta en telefonintervju så skulle man inte heller riktigt göra det, för att det är just det, man vill liksom inte, man vill inte få det framstå som att en pressekreterare som sitter och styr en företrädare liksom, eller sånt där.
Nej.
man är ju väldigt försiktig med att intervenera.
Ja. Men jag nämner ofta pressekreterare när jag har gjort intervjuer med politiker, just för att jag, av samma anledning som att ni är här, jag vill berätta för läsare och lyssnare hur politiken går till i praktiken, att det finns en pressekreterare där. Sen behöver det kanske inte Jonas Landling vara en jätteintressant som person, men din roll är ju intressant. Liksom. Och det finns ju också exempel, har jag sett då, exempelvis när kontroversiella frågor har kommit upp i media, och då väljer man att citera en pressekreterare med namn. Och det uppfattar jag ibland lite nästan som en markering som en reporters sida, att jaha, nu vill ni inte komma med någon politiker, då hänger vi ut er pressekreterare nästan. Mm. Känner ni igen det? Har ni klient att få råkat ut för det, att ni nämns på det sättet? Liksom?
Ja, det har ju hänt. Ibland är det ju helt vanligt att man svarar på en liksom mer faktafråga, där det kanske är pressekreteraren som ska svara, och det är ju inget konstigt. Men absolut, ibland kan det ju vara så att en avböjelse har blivit citerad, eller något sånt där. Nej,
jag... Ibland är det ju planerat, så jag upplever det framförallt krishantering ibland, att man faktiskt skickar fram en pressekreterare fram till att en partiföreträdare liksom kan ta det. Mm. Alltså att det kan vara man får göra de här tråkiga, vi har inget att säga just nu, svaren. Och då är man ju medveten om att det kommer bli ens namn som står där.
Och ni vet ju, vi skrivande journalister, vi har ju det jävligaste vapnet av alla. Vi kan ju citera människor exakt. Och ingen mår ju bra av att citeras exakt. För det räcker bara att transkribera vad jag säger nu med alla och sådär. Alla låter som idioter. Ja. Och det vill man ju inte heller råka ut för. Vad intressant, hörni. Jag tänkte fråga mer. Ofta sitter ju pressekreteraren med under intervjun. Man ska inte in och avbryta, men man sitter där och lyssnar och lär sig. Vilka tankar går i ens huvud då, Jonas, när man sitter och lyssnar på sin politiker?
Ja, men det är ju ganska intressant ofta. Mm. det är ju väldigt kul att höra sin företrädare alltså, prata. Och man tycker att, och så sitter man och säger, det här blir bra. Och det här kanske... Hon eller han kämpar lite och sånt där. Men jag skulle säga att det enda läget man kan faktiskt göra, det är under en telefonintervju, så kan man ju faktiskt peka lite på någon talepunkt eller liksom skriva upp någonting. Att det här kanske vi ska liksom. Men i annat, är det något som är filmat eller fysiskt, då kan man inte göra det. Då är man, och då är det bara det jobbigt om man skulle stå där och vifta med någonting. Alltså då är man inte till hjälp. Det är man nog inte under telefonintervjun heller egentligen. Utan man måste nog, i det skedet så får man bara låta företrädaren köra. Liksom.
Mm. Det brukar ju vara den klassiska, man ska spela in allting. Ja. Man fotar ofta för att kunna lägga ut på sociala medier eller sådär. Och sen så sitter man ju då och lyssnar noga för att se att det de säger, är det någonting man studsar på, är det någonting som låter fel, är det någonting som jag borde liksom följa upp efteråt, känns det bra. Man försöker också känna in, tycker jag i alla fall, sin företrädare, verkar hon lugn, verkar hon bekväm. Och där, alltså man känner ju varandra väldigt väl, så där kan man också märka att där kändes det som att hon inte var bekväm. Så följer man liksom upp allt sånt efteråt, så att man ska vara väldigt inkännande både mot liksom företrädaren och hur den är och känner sig under intervjun, men också liksom hålla koll på faktan, blev de rätt saker sagda, och sen
och saker man faktiskt kan intervenera lite kring, det är ju om en minister får frågor som är uppenbarligen till exempel bostadsministerns frågor eller sånt där, då kan det vara väldigt bra att man kanske bryter in och säger det. Så att, för sånt här kan ju vara lite känsligt ibland om man pratar.
Men följer upp efteråt här, kan det betyda att man gör det i själva intervjusituationen? Mot slutet så säger man, jo, ni pratade om det här tidigare, men då glömde ni att poängtera just den här frågan. Och ofta i samtal efteråt med journalisten kan man säga, fick du allt du hade ställt eller ville fråga om? För vi tänkte på det här, att den här biten inte kom fram. Och eftersom bägge parter är intresserade av att det blir bra, så går det att ha ett rimligt och vad ska man säga, respektfullt samtal om vad som har skett i intervjusituationen, så att säga. Och så går det att reda ut alla, eller inte alla, men små farthinder som har uppstått på vägen, så att säga.
Verkligen. Och säger företrädaren också under intervjun att den här liksom, siffran har jag inte koll på, eller det här har jag inte koll på, vi får återkomma. Då är det ju också pressekreterarens uppgift att ta reda på de sakerna och återkomma till journalisten efteråt med de kompletterade uppgifterna.
För det är jag nyfiken på, det här med att återkomma till journalister. Per, har du gjort så att du har liksom hört av dig till journalister efteråt och gett feedback, sagt att det här blev inte bra eller klagat på dem eller något sådär?
Nej, däremot har jag frågat journalister, vad kan vi göra bättre? Till exempel vid
större... Så ödmjuk.
Nej, men vid större evenemang och sånt. Det är ju en jättegrej att göra en partistämma till exempel med tiotals journalister på plats som ska inkvarteras, och har de tillgång till information. Det är jättekomplexa beslutsgångar som måste förklaras på ett pedagogiskt sätt och så vidare. Då finns det ju mycket utvecklingspotential, och då måste man fråga Vad gör vi bra, vad gör vi dåligt? Men det skulle aldrig falla mig in och klaga på en journalists... Alltså, faktafel anmärker man ju. Vi sa inte så där. Eller, eller det där stämmer ju inte. Det anmärker man med att klaga på hantverket. Nej,
men absolut. Klaga på en rubriksättning har nog ändå skett någon gång sådär. Så att man tycker
jag har varit med och klaga på varenda jävla kommatecken. Ja, okay. Men då är det ju för att det är fel. Mm. Inte för att det är inte tillräckligt... smickrande.
Och, på sociala medier, tjötar man och tjafsar med journalister där? Eller hur tänker ni kring det? Eller finns det regler kring det? Vad säger du, Jonas?
Jag tror inte det finns några regler, utan det är ju lite olika. Vissa pressisar är ju ganska aktiva och det var ju inte jag direkt, utan jag tyckte att det var... man måste ju ha... Man måste ju veta vad man gör, för man kan ju skapa väldigt mycket rubriker på det sättet också. Och det är olika, det finns inga direkta regler kring det. Utan vissa backar upp sina företrädare eller budskap eller partiets budskap och vissa gör det inte.
Mm. Jag skulle ändå säga att man inte tjafsar med journalister eller så, utan det är ju väldigt viktigt. Man har ju så pass regelbunden kontakt med varandra, man är så pass beroende av varandra att det samarbetet liksom funkar och att det finns ett ömsesidigt förtroende. Att man behandlar ofta varandra väldigt professionellt. Och ofta är det missförstånd som uppstått eller är det felaktigheter, så är det ofta i sak man diskuterar det liksom. Och vi, även när det då blir fel, även om man inte då lyckas komma överens om vad som är rätt eller inte, så tycker jag att man ganska ofta släpper det liksom, går vidare, försöker upprätthålla eller värdera den här relationen väldigt högt.
Relationen med journalister generellt sett, Anna, du nämnde ju tidigare att man har gått så åt som daglig kontakt, man träffas ofta. Hur mycket kompis blir man? Kan det uppstå privata eller personliga relationer också?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att det är väldigt professionellt, men liksom men trevligt, men professionellt.
Så man festar inte ihop?
Nej, man festar inte ihop. Sen är det klart att för journalisternas sida så är det ju också, de söker ju alltid efter liksom, ska man säga, källor. De är också intresserade av att ha en god, förtroendefull relation till folk som jobbar inom politiken. För att få de här bakgrundssamtalen, för att få den här liksom, kunna ställa de här extra frågorna som de inte fick handställa på sin intervju och sådär. Att man liksom har ett bra samarbete. Men nej, och jag upplever framförallt att det är journalisterna som har väldigt stor integritet i det också, att de inte vill komma, hamna allt för nära och sådär.
Vad säger du, Per? Finns det risk för kladdighet här?
Nej, jag tror inte det finns någon risk för kladdighet. Men man måste tänka på att journalistik är ju inte bara en... Det finns inte bara en sorts journalistik. Det finns många olika arbetssätt och många olika personlighetstyper och så vidare. Och vissa journalister kanske får bättre jobb genom att umgås i klägget och vara ute och dricka drinkar med presssekreterare. Det kanske blir bättre journalistik av det. Pelle Wendel är väl det klassiska svenska exemplet. Men i riksdagsjournalisterna, i den kretsen, så där är det ju präglat av professionalism och ett inte nedskrivet, men ändå ett regelverk som är väldigt tydligt, som alla förhåller sig till, om hur man umgås med varandra och vad som är rätt. Och i mitt, när jag jobbade i KD, så upptäckte jag att de gånger det blev fnurror, då var det när andra redaktioner än de normala politikredaktionerna gjorde jobbet, eller när det var semestertider och de ordinarie reportrarna var borta. För då kom det individer från journalistsidan som inte var införstådda med regelverket, som kunde göra en jättepuck på vad någon influencer hade sagt om, som uppenbarligen inte var sant. Liksom. Men det räcker för en nöjesredaktion att en influencer har sagt det. Och när det blandas med nyhetsredaktionens muskler sen, då blir det en jättestory om någonting som uppenbarligen var en lögn från början. Men där de här sfärerna har blandats på ett konstigt sätt. Men just i umgänget med journalisterna så tror jag att det är väldigt kamratligt och vänligt och liksom glad stämning generellt. Men jag skulle inte säga att jag går i ren vänskap.
Nej. Jonas, kommentar från dig också. Hur tänker du på den relationen?
Ja, nej, det skulle jag inte. Jag har svårt att se. Det är klart att med journalister, för vi har ju också journalister som vi pratar med oftare, för kanske mindre tidningar också, som man själv loopade in nyheter till och som ibland hörde av sig som man hade. Men att det skulle övergå till att de inte skulle skriva någonting som var nej, eller, det har jag väldigt svårt att se. Liksom, utan Men det är klart att man efter ett tag bygger en relation till motparten då, eller journalisterna. Mm. Så att man kan längre tiden är slut som att prata lite om andra saker också. Så det är inget konstigt med det. Mm.
Men det är ändå oskyldigt låter det som. Alltså det finns inte den här risken för att lojaliteten förändras för att man har privata relationer. Och
jag har väldigt svårt att en journalist alltså skulle släppa ett scoop liksom för att det skulle vara kompis med Prestis. Det tror jag har svårt att se.
Jag upplever att det är trevligt, men det är inte lojalt, om man säger så.
Ja.
Men man skulle väl rent av skratta och inse att det här är en del i rollen och att man skulle fortsätta vara polare även om man just blev huggen i ryggen. Det är väl det.
Nej, jag håller med. Möjliga.
Finns det något rock'n'roll i pressekreteraryrket? Alla vi som har sett West Wing vet ju att man går och pratar väldigt mycket. Det är snabba ryck och kameran skakar och man sover över på jobbet. Är det så, Anna?
Alltså jag önskar att det var så att man gick och hade de här rappa, asmarta konversationerna hela tiden. Men nej, så är det inte. Det är ganska vardagligt. Det är en vanlig arbetsplats liksom. Men sen är man ju...
Vem har inte satt in i diskmaskinen?
Nej, men alltså, precis sådana saker. Vi står med på diskmaskinsschemat på kontoret och sådär. Och det fika på torsdagar och allt sånt. Så precis som på en annan arbetsplats. Men sen är ju det väldigt speciella med att jobba i den absoluta topppolitiken och som pressekreterare är ju... Man får uppleva otroligt mycket saker, man får vara med om historiska händelser, man får resa runt i hela landet, man får träffa väldigt mycket olika människor. Jag har varit på allt från liksom på Kungliga slottet till ambassader, till ICA-handlare och bondgårdar och liksom i gruvor. Så att på det sättet är det ju en väldigt äventyrligt liv, men det är inte riktigt lika... Jag skulle inte säga att det är lika så här, dramatiskt intrigigt som i West Wing eller House of Cards. Så det är en trevlig arbetsplats där det händer väldigt mycket, skulle jag bara säga.
Du träffar diplomater och kungligheter, bönder och gruvarbetare, men det är aldrig någon rock'n'roll alltså.
Jo, okej, det är ju verkligen rock'n'roll.
Det är klart att det finns rock'n'roll-ögonblick.
Bjud på ett av
dem. Nej, jag ska inte säga, men jag tror många av mina kollegor till exempel som kanske då var för tunga ministerplatser och sitter i regeringsplanet på väg till Bryssel och ska möta internationell media. Liksom, så här, det är liksom någonting i det. Men det, även för dem, även om man jobbar för... toppministra så är det också resor till Åmål som ska göras och man ska liksom styra upp en liten pressträff och man ska hacka ut ett Facebook-inlägg liksom, innan dagen är slut och sånt där. Det är ganska praktiskt arbete också. Så.
Men, ja, ni låter så oskyldiga. Så.
Men det finns ju såklart, det är ju spännande jobb även också. Så att jag får följa med just och komma, bara att en arbetsdag kan vara att man ska se på, alltså, åka runt i Sverige och se, det är ju annorlunda än att ha ett kontorsjobb. Som är, det är därför det är så roligt också.
Okay. Sen får jag bara lägga till också att du och jag som har jobbat för liksom Ebba och Annie, alltså, vi ser ju också att det är ganska mycket av deras liv som är väldigt normalt. Alltså väldigt mycket dagishämtningar, förskolelämningar, vab, alltså den typen av saker. Så på det sättet är det ju
samma här också med minister som bor i Haparanda och som har familj där liksom. Det är ju svårt att få det livet då.
Per, nu får du bjuda på lite sex, drugs och rock'n'roll. Har du funnits det? Har du gått och pratat med folk någon gång?
Nej, jag skulle nog säga att partipolitiken är väldigt städad. Det är ju naturligtvis roligt, händelserikt och lite glamoröst eftersom man får röra sig i fina salonger och träffa betydelsefulla människor. Men alla är i mina ögon väldigt skötsamma och ordentliga människor som håller tider, löften och har en sund livsstil så att säga. Så att jag tror inte det är så mycket sex, drugs och rock'n'roll i den aspekten som jag känner igen från journalistiken.
Hörrni, vi ska ta och avrunda. Jag tänkte bara be er, vi har ju försökt skingra lite dimmor och kanske myter kring det här jobbet och den här branschen. Är det någonting mer ni skulle lyfta upp som ni tror är vanligt att folk tror om era jobb eller före detta jobb som inte riktigt är sant? Och ni får liksom chansen att helt enkelt avliva en myt om jobbet. Vad skulle det vara? Är det någon som har något förslag?
Det vanligaste vanföreställningen är väl att man är en gatekeeper, att man försöker hindra insyn. Men i själva verket så är det så att pressekreterarna förbättrar insynen och hjälper journalisterna att titta på rätt ställe för att ge en rimlig helhetsbild av verksamheten. Det finns naturligtvis tillfällen där man är en gatekeeper. Men i normalfallet så är man en hjälp.
Mm.
Och det, jag håller med, och det handlar precis om vissa journalister kanske ringer på morgonen och tycker att vi ska ha en intervju om en halvtimme. Och det, kan vi boka upp en timme nu på förmiddagen? Och det måste man ju... vi gör så gott vi kan och vara öppna och hitta tider som funkar. Men en minister eller en partiledare har ju ganska späckade kalender. Det är inte alltid helt lätt att bara hitta en timme där och där. Mm.
Någon annan myt du vill avliva?
Nej, men det är klart i politiska poddar så är ibland att man framstår som en av de här gråa eminenserna som egentligen liksom styr våra företrädare som att de vore små nickedockor och sådär. Det finns säkert några exempel på att det kan vara så ibland, men ganska ofta är det ju de som har större politiska erfarenheter än vad man själv har.
Det är anledningen till att de är ministrar och inte...
Lite så, ja, precis. Så de kan göra de här avrömningarna ganska bra själva. Men man får ju vara ett stöd så gott man kan och liksom... det är ju alltid skönt att ha någon bolla sådana frågor med, och det är väldigt mycket det som är pressens uppgift.
Mm. Jag skulle vilja kroka i det Per säger, för jag tycker verkligen, jag känner verkligen själv liksom att jag hade en jättestor liksom yrkesstolthet, för jag tycker verkligen att den viktigaste rollen en presssekreterare har är ju såklart att liksom förmedla vad partiet står för och driver, men man gör ju det för att det ska bli tydligt både för journalisterna och för väljarna. Att man hjälper ju till att se till att journalisterna kan göra sitt jobb med att granska och ställa frågor till de politiska makthavarna, och att de får... Alltså, och att de politiska makthavarna i sin tur blir så väl förberedda och trygga med att medverka som möjligt så att de faktiskt kan ge tydliga svar och besked. Och sen en annan myt som jag skulle vilja ta upp i den här med att politiker kan bli för medietränade. Att de blir liksom robotlika, liknande när de har medietränats för mycket. Och jag tycker ju att det är tvärtom. De som jag upplever som blir väldigt fyrkantiga, tråkiga, inte liksom kan formulera sig med sina egna ord, det är de som har haft som minst medieträning, de som är som mest otrygga i de här sammanhangen, som inte vågar liksom vara bekväma och liksom berätta om vad partiet står för med sina egna ord. Mm. Så jag tycker det är en jättevanlig myt, att det skulle vara att folk kan bli för medietränade och då blir de liksom mer politruckiga. Jag tycker snarare att det är de som har mest erfarenhet och de som har tränat på det allra mest är de som är som mest bekväma med att bjuda på sig själva.
För att fråga, din byrå, erbjuder den medieträningar?
Ja, men det gör den väl.
Okej, okay, det har naturligtvis inte min sak att göra. Men då är då rådet alltså till, eller håller ni andra med? Ska man medieträna mera helt enkelt? Vad säger du Per?
Ja, jag tror inte det är dåligt i alla fall.
Nej.
De farhågor som man fick lära sig på journalisterskolan när jag gick där för 20 år sedan, det var ju att journalistiken sabbades av detta, men jag tror inte det stämmer helt enkelt.
Nej.
Och jag håller också helt med. Det är ju så att alltså, företrädare är ju ganska bundna av vad de kan säga. Och det är det som de är. Men ju mer erfaren man är, ju mer tränare man är, så vet man ju var gränsen går och kan svara bättre helt enkelt. Mm.
Det får bli ett avslutande råd till alla er politiker där ute, och framförallt till alla er aspirerande ungdomsförbundare som en gång i tiden eller en gång i framtiden vill ha en egen presssekreterare att hunsa att medieträna mera, så är ni snart där. Stort tack Anna Simon Karlsson, Jonas Landring och Per Gudmundsson för att ni ville komma och prata med mig idag. Det var jätteintressant. Tack!
Tack så jättemycket!
Tack så mycket.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hoppas att ni lärde er lika mycket av det här som jag gjorde. Ni som vanligt varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar man bara på ledarsidan@svd.se, så blir vi jätteglada. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas verkligen att vi hörs snart igen.